Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé
och Design. Var är du nu?
Nu är jag i min familjs lilla sommarstuga som ligger på Öland, östra Öland. Utsikt över Östersjön och en väderkvarn så romantiskt som det kan bli. Och vi håller på att bygga hus, jag och min fru, precis i granntomten här. Det är väldigt ödmjukande och pedagogiskt på något vis mot oss själva. Men vi hade hoppats på att kunna få flytta in här innan vintern kommer. Men det är, ja, man vet aldrig med byggen. De verkar ha sitt eget liv, precis som skrivprocesser.
Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
Hej och välkommen till Pocketpodden avsnitt 64. Och om att bli bärare av det som blåser bort skriver dagens gäst Tove Folkesson i sin senaste bok Hennes ord. Och det är en berättelse om liv. Lika mycket där det rinner ut som det gör för Toves mormor som där det rinner in. Om barnlängtan och hur paret Tove och Hanna försöker bli gravida. Så det här handlar om väsentligheter. Och sen till kaffet så blir det faktiskt ännu mer barnlängtan. För det är ämnet också i norska Marie Aubergs Vuxna människor. Mer om den senare. Och jag heter Lisa Tallroth. Då kör vi igång. När jag säger Kalmars jägarinnor har jag märkt att poletten trillar ner. Det var Tove Folkessons prisade debut som kom 2012 och första delen i en trilogi om tonårstid, vuxenblivande, identitet och rötter bland annat. Den senaste boken, Hennes ord, som jag håller i handen nu, den utspelar sig också i Tove Folkessons land. Öland, Kalmar med omnejd och så motvilligt i Stockholm då och då. Och lyssna här på några rader ur det första kapitlet. Det är Tove själv som läser och vi är i köket hos mormor på Öland.
Jag trycker till dörren med axeln och vrider om nyckeln. Låter lukten av hem slå emot mig. Ett kök ämnat för generationer. Även mig. Lukten av trä och fukt och os och damm och svett och agnar. Kläder av ull och nylon och siden och plast. Trätofflor och mattor som skakas och viltkött i form av hela fåglar utan huvud. I frysfacket och färska rådjursdelar på diskbänken. Och kex från Göteborg, pepparkakssmulor och skorpsmulor och papper. Tapet, tidningar, räkningar, pärmar med innehåll, pappdockor. Och kvitton. Vad äger en människa? Mormors självbiografi i form av kök, rum, källare. Så här är hon. Ögonen strålar. Kommer du? Som om det var kungen. Som om jag var en överraskning.
Hej Tove! Välkommen till Pocketpodden.
Tack så mycket.
Som läsare så spelar det ju inte så stor roll för mig om då huvudpersonen heter Eva Zachrisson som hon gör i Kalmars jägarinnor eller om hon heter Tove Folkesson som hon gör här i Hennes ord. Men så tänker jag så att nu när du och jag pratar så behöver jag ändå reda ut om det är bokens huvudperson som jag pratar med eller hur jag ska tänka kring det där. Hur tänker du?
Mm. Ja, det var någonting med den här texten när den kom till mig. Då hade jag ganska nyligen avslutat trilogin och med en sån känsla av att jag vet inte om jag någonsin skriver något igen. Jag har ingen aning vad som... Jag hade aldrig skrivit några böcker innan. Jag hade aldrig drömt om att bli författare. Så kom Kalmars jägarinnor och så blev det en trilogi. Men det var ett tomrum. Och så var det faktiskt så att min morbror blev sjuk. Och jag insåg att den här platsen som har varit min liksom urplats, min grund, en källa där jag också hämtar väldigt mycket av mitt berättande. Den kanske skulle försvinna snabbare än vad jag hade kunnat tro. Min mormor var ju väldigt gammal och jag fick väldigt bråttom att formulera vad den platsen är. Och samtidigt som det här hände så hade vi precis fått komma fram i kön för att göra en assisterad befruktning. Och då... då var det så bara så omvälvande och stort och omöjligt och obegripligt att jag var tvungen att skriva om det utan filter, utan några kompositioner, utan någon fiktion liksom. Så att jag fick på något vis bara strunta i att men nu är den här karaktären är väldigt lik Eva Zachrisson i de här första böckerna och mormon och så. Så mormon har inget fiktivt namn. Vissa tror ju att det är Stickan, men det är inte Stickan, utan det är mormor och det är jag. Och jag skulle säga att de som har fiktiva namn, de har jag också fiktionaliserat en aning, vilket är Arne och Jägarinnorna och så här. Så att det är en hybrid.
Mm. För man känner ju att den är skriven mitt i livet som, och det som händer dig då de här åren. Och nu har du hunnit gå då ett par år sedan du var där. Och det här att du inte riktigt har gömt dig då kanske bakom, eller gömt dig, men att det inte är en roman utan det är en bit av ditt eget liv som har hamnat mellan pärmar. Hur tänker du på det nu när du tittar tillbaka på det, när du själv öppnar hennes ord nu så här ett par år senare?
Ja, men det är intressant. För ett år sedan så släpptes ju den liksom inbundna boken, och då hade jag ju några veckor av sån här författarångest och kände mig helt genomskinlig, hudlös på releasefesten när jag läste högt om det, att vara på det reproduktionsmedicinska i Huddinge, vilket jag har liksom arbetat med väldigt mycket, så att jag tycker det är ganska kul. Men när jag stod och läste det inför vänner och bekanta så kände jag bara, oj vad det här är utlämnande. Men jag tänker inte så när jag skriver, utan jag försöker liksom komma åt en nerv, en kärna inom mig. Och jag och min fru framförallt hade liksom fått sitta med det här och ta det beslutet att jo, men den här, det har känts som en så viktig process för oss, den här boken, och därför så vill vi liksom ge den, för den kanske kan vara viktig för någon annan. Ja, ibland så är det lite hisnande känslan när man tänker att ja, just det där har jag skrivit om. Men det är så läkt i mig eftersom att jag har arbetat med det så mycket, så att det är inte så känsligt som man skulle kunna tro.
För jag läste, eller om jag hörde någonstans, när du sa att skriva något är också att ge det mening, att lyfta upp det och göra det kanske, då förstod jag det som kanske dels att göra det begripligt men också på något sätt ge det en status. Och är det där som läsarna kommer in? För att jag förstår ju verkligen det här, hur skrivande kan begripliggöra tillvaron, men det är ju så egentligen en sån annan del än det här att andra också ska läsa det. Vad betyder det för dig att någon läser det du skriver?
Ja, det betyder ju, det är en lite komplex fråga, för att det betyder ju väldigt mycket, särskilt medan jag arbetar med en text, att få spegla den i människor som förstår och känner igen. För det finns en otrolig liksom ensamhet i den här erfarenheten som jag skriver ju ett ganska, ganska stor, jag tror det är 100-sidigt liksom kapitel som handlar om att gå igenom ett missfall. Och det var en sån otrolig ensam upplevelse för mig när den hände. Och jag blev så rasande av att jag skulle behöva vara ensam med någonting som miljontals kvinnor har upplevt före mig. Men just för att det inte finns så här skivor, hela musikalbum som handlar om det, finns inte hela romanen. Det finns liksom ofta som en liten del i en berättelse. Men jag kände att fan, det här är ju en otroligt svår upplevelse, som en skilsmässa till exempel. Det finns ju massor med skilsmässoskivor och skilsmässoböcker och så vidare och filmer. Det kändes så viktigt att plocka ut det här ur ensamheten och sätta ord på. Inte för att jag vet hur det har varit för någon annan, men jag kunde sätta de här superdetaljerade orden på hur det var för mig. För det enda stället jag hittade detaljer, det var ju familjeliv.se. Mm. Och det är liksom ganska jobbigt.
Oredigerat.
Och oredigerat, ganska otryggt, mycket kommentarer hit och dit, liksom inte så omhuldat. Så jag ville omhulda det i en bok med ett vackert språk, med verkligen också använda språket för att ge kärlek till den här erfarenheten som en i raden kvinnor som upplever det här ganska köttiga som det faktiskt är. Och ja, man skulle kunna se det som någon slags mänskonst i det facket.
Hannas hand kramar min, jag svettas. Var moderkakan och allt där i? Ja. Blob. Jag känner danken som rinner ut, min kupade hand som fångar, som ur en automat. Känner tyngden av hinsäcken så spänd och allvarlig. Det lilla universum min kropp byggt upp för att sen rata. Kasta ut med blodblandat slem samma väg som det kom.
nu har du ju en ettåring som springer omkring hemma. Mm. Och det blev ett barn till slut. Tror du att du hade kunnat skriva den här boken? Eller hur hade den sett ut om det inte hade att du kommit dit?
Nej, och det var det jag kände också. Oj, det här jag går igenom nu, det är sånt här akut. Man är totalt i sitt eget huvud, uppslukad i sin värld. När det här är över så kommer jag inte vilja tänka på det mer. Och jag kommer inte heller komma ihåg hur dramatiskt det kändes. Och det är lika med graviditet. För jag skrev ju också när jag var gravid och det kändes skitläskigt. För att det kändes nästan farligt att sätta ord på någonting som var så skört. Och det var ju en tidig graviditet liksom. Men jag kände att jag kommer aldrig komma ihåg de här känslorna i efterhand. Och det är ju verkligen så att man kommer inte riktigt ihåg.
Det kommer liksom, nya, det är inte så intressant. Väldigt stora känslor.
Inför barnet efteråt, och det är inte så intressant att tänka på graviditeten och allt som gick snett. Eller hur lycklig man var när man hade kissat på den där stickan för första gången. Eller, det är liksom, barnet tar ju över så mycket. Och innan jag fick barn så tyckte jag att det var så konstigt att man aldrig fick liksom, alla mammor och pappor, de är bara intresserade av att prata om hur jag var förälder. Liksom. Så att graviditeten blir ju en luddig och ogestaltad del. Det finns ju inte så mycket ingående skrivet om det. Så jag kände att det kändes viktigt att prova som ett experiment.
Du tar ju fasta på, skriver om ängslan. Vilket jag tror är verkligen en central känsla i både vad gäller att försöka få barn och att vara förälder, så är ängslan en ständigt närvarande. Och du skriver att, och det verkar vara någonting som du och din mormor hade gemensamt, för du skriver att ni båda släpar runt på ängslan som silver från en äldre förmögen släkting. Bensin som driver, kallar du det. Och nu vill jag prata lite om din mormor som också är en viktig person i boken. Mm. Vad den här ängslan som ni hade gemensamt, om vi ska börja där, vad handlar den om, tänker du?
Ja, alltså min bok som heter Ölandssången, den är egentligen en utredning för mig om den här ängslan som jag upplever finns som ett arv hos kvinnorna i min släkt och vad den kommer ur. Det finns ju det här liksom, att man oroar sig och att man har nerver på utsidan, kontrollbehov eller, och det är ett drag som blir bara förstärkt gånger 100 när den här graviditeten kommer in i bilden, när man blir bärare av något så sårbart. Så jag har nog liksom, det finns inget så här enkelt svar, men det finns ju trauman i min släkt och det finns ju kanske också en psykisk känslighet som har tagits uttryck i både sjukdom och missbruk och sånt, men också konstnärskap förstås. Jag har ju liksom varit och rotat mycket i de frågorna, framförallt i mina första böcker.
Men jag tänkte när du kallade bensin som driver, då hittar du ju också något konstruktivt i det, eller att det som brukar kännas hämmande blir i själva verket ett drivmedel.
Det kan vara en rastlöshet också som gör att man vill ändra på saker. Min mormor var ju en väldigt så här kvinnokämpe i det lilla här på landsbygden och drev på kvinnors rättigheter. Alltså att man nöjer sig inte, man har inte så lätt att bara sätta sig och komma till ro och känna att allt livet är gött liksom, utan man vill hela tiden ändra något. Det är en annan sida av den här oron då.
Och hennes ord heter boken, och jag tänker att det är mormors ord, både i berättelser men också verkligen i ord. Så när du skriver till exempel om hur du vantrivs i Stockholm, så skriver du att du inte talar språket, du behärskar liksom inte ordens valör och betydelse där.
Och när det kommer någon emot mig och hälsar med stora ansiktsuttryck, vad roligt, vet jag att det är tvärtom. Vi kan inte samma språk. Mitt faller sönder. Det är bara mormor som bär sötblomster, lyddes, taljedank, detaljer och nyanser som rullians, mankemang, siratlig. De fasas ut. Så är den tiden. Den äter.
Och det här är hennes ord.
Precis, det är ju hennes gamla öländska som också har hennes alldeles egna ton och klang som kommer från hennes humor och hennes timing. Hon var ju en väldigt, som jag säger, en historieberättare och en alltså med stil. Och jag har lärt, jag tror väldigt mycket att mitt författarskap kommer av att jag har suttit otroligt många timmar och bara lyssnat på henne och pratat med henne och varit så imponerad av hur liksom varje mening får en nerv. Och de har ju mycket mer integritet också. Det är liksom inte vända och vrida på allt och tänka hit och dit, utan när mormor säger något, då är det så.
Och när förstod du det? Att hon hade ett eget språk och att det var ett språk som inte fanns överallt och det fanns inte i Stockholm, verkar det som.
Jag tror att jag förstod det när jag började plugga folkhögskolan. Jag var 24 typ. Jag hoppade av lite så här, hade väl varit väldigt vilsen, ung vuxen. Och sen så började jag plugga lite mer så här konstnärliga ämnen och kände mig nog ganska otrygg, för jag inte alls visste vart jag skulle hamna. Och då blev mormor en tillflykt. Så att jag hängde väldigt mycket i deras kök. Alltså åkte till Öland för att bara komma till ro liksom. Och jag var alltid välkommen där. Och jag satt och lyssnade och kände att det här som hon gör när hon talar, det är det vi försöker lära oss på folkhögskolan när vi skriver dikter och låtar. Att ha en egen röst.
Kommer orden och språken och bilderna till dig på Öland på ett annat sätt än vad de har gjort när du var provat att bo i Stockholm till exempel?
Ja, jag är ju född i Stockholm och jag har bott jättemycket i Stockholm, också delvis uppväxt i Kalmar, så att jag har ju varit med om många olika språk. Och det är, jag har alltid haft en sån otroligt stark längtan att vara här. Det är som att det låter annorlunda i huvudet liksom. Det är svårt att förklara. Om jag går ner, det är kanske 3 kilometer att komma ner till sjön härifrån. Och så det uppstår alltid någon typ av stillhet och ett väldigt behagligt språk som kommer. Ja, jag kan inte säga vad det är, men jag får verkligen ett stöd till att höra min röst.
För jag tänkte på det när jag har läst dina böcker här, som jag har väldigt mycket av poesi och poetiska bilder. Och så råkade jag se vilka ämnesord som, jag tror att det är förlaget som väljer dem, som de har satt ihop med just den här boken, Hennes ord. Eftersom vi lever ju i sökordsoptimeringens tidevarv så måste man katalogisera. Och känner du till de här orden?
Ja, jag har sett dem någon gång och vet att jag har känt så här, men inte helt bekväm med dem.
Nej, för jag tänkte nästan det. Jag tänkte att det här trodde jag att Tove själv skulle gilla, tänkte jag. Och jag vill prova några stycken och se vad du, liksom, hur hemma du känner dig med de här orden, som alltså då är för att människor som söker och så ska liksom hitta till din bok. Och då kommer det till exempel livet på landet som ett begrepp, autofiktion, författarliv, hembygd, släktband, arv och skrivande. Är du med så långt? Tycker du att det är...
Ja, kanske.
Sen kan man också söka på lesbisk kärlek, barnlöshet, IVF-behandling, barnlängtan, missfall, familj, reproduktionsmedicin och cancer.
Det är så brutalt med såna där etiketter. Det är det som är så, smärtsamt när man vill arbeta med ett språk för att skapa en helhet, och så kommer det den där typen av ord som bara som splittrar eller skapar en kliché, eller alltså de är så hårda ju. De ska försöka rymma så mycket, men istället blir det lite pappersdocka.
Man känner ju att man saknar sötblomster, mankemang och syratlig, eller hur?
Ja, men man saknar ju nyanserna, och det är det som finns i dialekter ofta, att de har såna otroliga rikedomar i nyanser. Och det gör nästan ont i kroppen att lyssna på, för jag kan inte heller argumentera, för jag vet att jag tänkte på det och sen bara, fast jag kan inte riktigt argumentera för att de här orden inte stämmer. För att i en viss logik så gör de det, men de säger ju inte så mycket om tonen i boken till exempel. Eller, ja, det finns ju mycket som man skulle gå miste om man bara läste de orden och tänkte att man visste precis vad boken handlar om.
Aha. För ett ord eller begrepp som jag tänkte att man skulle kunna lägga till, det är förtrollning.
Ja,
eller kanske magi och poesi, de kunde också få vara med. För nu vet jag att det här med förtrollning och avförtrollning, det har du pratat så mycket om, och det, bara häromdagen läste jag någon kritiker i DN som sa att hon lovade att kräkas om hon skulle behöva läsa om det här ordet avförtrollning i någon text. Det var inte din text, men någon annan text som hon hade läst. Om hon skulle behöva göra det flera gånger. Men jag tycker faktiskt ändå fortfarande att det här begreppet är både relevant och ganska intressant att prata om.
Mm.
Vad tycker du? Att vi lever i en avförtrollad tid.
Det är intressant. Det är ju ett ord som sätter fingret på något som man kanske har, många har känt av. Men det är väldigt svårt att hävda rätten till förtrollning eller hävda värdet av förtrollning. Jag var med i någon, det var Agnes Lidbeck som gjorde en lite större intervju för tidningen Vi typ. Och då kom hon hit faktiskt. Och använde mig och mitt författarskap som ett exempel på förtrollning. Alltså någon som arbetar för att bibehålla förtrollningen i världen eller i tillvaron, litteraturen. Och det tyckte jag var väldigt fint, för att jag känner att jag upplever till exempel min mormors röst och hennes kök som otroligt kompakt förtrollning i en helt vardaglig sätt. Det är en gammal kvinna, ett kök, vaxduk, kaffe, inga konstigheter, rätt så smutsigt. Och det finns inte plats i en inredningstidning, men det finns en otrolig magi, erfarenhet och berättelser och en närvaro mellan människor, att man lyssnar på varandra.
Du har, tycker jag, en av de bättre definitionerna av just det här begreppet avförtrollning i den här boken, Hennes ord, för du skriver där om de fastlandsboende.
De fastlandsboende rör sig som om de var kvar i stan på raka gator, fast gruset knastrar och räven lurar bakom leden i muren. De ser inget av det, lägger inte märke till världen som den är, bara hur de vill ha den. Klippa häckar och bränna fett, gå med stegräknaren och stänga inför vintern så att det blir ordentligt. Jag vet, för jag är också sån.
Är du verkligen sån? Undrar jag.
Ja, det är väl där jaget och autofiktionen och författaren. Men man måste ju utforska, vad ska man säga, för att man är ju så många olika saker. Jag är ju, eftersom jag kan se att jag håller på så där också ibland, så kan jag också se att det där är inte någonting jag gillar och det är inte någonting jag vill vara. Men jag kan definitivt ha den där sidan. Nej, nu måste vi bara få det här gjort. Nu röjer vi upp. Nu fixar vi det här. Jag menar, vi bygger hus nu. Det är en otrolig utmaning att bibehålla förtrollningen i att få bygga sitt eget hus. Och att inte gå runt och vara sur på någon hantverkare som gjorde sig och så. Eller inte kom som man hade bestämt. Eller varför blev den här väggen så här? Alltså det är otroligt lätt för hjärnan att gå in i det där presterandet eller ja, att man ska förändra saker till det bättre hela tiden. Och det är en väldig fälla, tror jag, för just i min mormors kök så fanns det ingen någonsin en vilja till förändring. Alltså det hade funnits tidigare liksom, men i hennes liv som 90-åring så fanns det bara ett varande och att få vara med, det är därför det är så mysigt att vara med barn och djur, tänker jag, för att de är ju förtrollade.
De ser världen som den är.
Ja, precis.
För boken här, Hennes orden, utspelar sig ju väldigt mycket i det här spänningsfältet. Kanske inte så mycket som krocken mellan poesin i skapelsen, att längta efter ett barn och livets uppkomst och vad som hela den upplevelsen att bära liv och få bli förälder. Och sen den otroligt avförtrollade prosan som du måste använda när du beskriver den här belysta processen som du och din fru Hanna går igenom för att ni ska bli gravida genom då insemination och utredningar och all byråkrati. Det känns som att staten tränger allt djupare in i mig, skriver du. En väldigt rolig formulering, tycker jag.
Ja, det var ju intressant, för det var en av de smärtsammare grejerna med den processen. Det var verkligen att, ska jag behöva ha allt det här, alla de här hårda orden och också de här liksom rent fysiskt, och gå till gynekologen är inte något som alla tycker är jättemysigt liksom. Att det kommer in i en så inre sårbarhet, och det var tufft att acceptera att det skulle behöva vara på det sättet.
Men kan du tänka att du återtar lite makten genom att du sedan har skrivit om det på ditt sätt? Alltså makten av den här upplevelsen, eller hur ska jag säga, det här minnet av den här upplevelsen?
Ja, alltså det är så Mm, det är en jättefin läsning du har gjort. Det är jättekul att prata om det. För det är ju någonting som är det liksom bokens mening för mig är ju att återta lysrören. Och, alltså jag kan inte gå in och säga, jag kan inte lägga på ett rosa skimmer runt den här kliniken och tänka att det var så mysigt och varmt och härligt. Men jag kan försöka liksom använda, precis som barn, som vi sa, att om man som ett barn går in och beskriver det så som det är, så kanske det ändå kan bli vackert. Liksom. Att det finns någon där som har som jobb att hjälpa par som inte kan få barn själva att kunna ta emot ett liv, och att den personen typ hostar när hon kommer in i rummet och ser sig lite solbränd ut för hon har varit på semester. Alltså, det finns något väldigt vackert i att pixla upp världen och inte döma den, utan bara berätta hur fina vi är och hur mycket vi längtar och försöker allihopa.
Du funderar ju också på om Gud kanske finns med där på reproduktionsmedicinska. Är Gud närvarande i din värld?
I min värld? Ja, det är absolut. Jag har en väldigt stark relation till Gud, så som jag uppfattar Gud. Och det är nog ganska många år sedan ändå som jag började liksom leva i det är bäst att Gud bestämmer hur mitt liv ska vara och bli. Jag får det bättre om jag försöker foga mig i det. Inte att jag inte ska få ha någon längtan eller att jag inte ska få ha någon vilja, men att jag också måste någonstans försöka lämna över. Och det är ju för att kunna leva med den här oron som jag är född med, eller nästan att jag har en känslighet som gör att jag kan bli väldigt stressad och väldigt orolig och väldigt ohanterligt kan det bli om jag inte kan säga Gud, ta hand om det här nu, så sover jag en stund. Det funkar för mig på något vis. Jag vill att Gud ska vara med när jag blir gravid, när min son blir till. Det måste ju Gud vara, om Gud är det som jag uppfattar som Gud, liksom en allomfattande kärlekskraft. Då måste den ju vara också där på bland de där besticken, och jag kallar det för bestick, det är Mia Skäringer som alltid pratar om att det är bestick de använder där på gynekologen. Det låter så brutalt, men det är ju sådana här kalla tänger och sånt där. Men ja, det var någonting som blev en sån klyfta för mig, att man kommer dit och man ser alla i väntrummet och alla är där för någon sån otroligt liksom stor livsomvälvande händelse, och så försöker vi bete oss normalt i det. Men det är också väldigt rörande. Mm.
Hennes ord heter den här boken. Under titeln är Verk 1-3. Mm. Verk med Ä då. Mm. Fyndigt. Det antyder ju också att det är fler på gång. Det har du väl till och med lovat högt och ljudligt att det ska bli fler delar?
Ja, det kommer ju en fortsättning, och det kommer nog komma en till bok som är de resterande. Jag hade känslan av att det skulle vara 9 verkar, att det kändes som att okej, hända vad som hända vill. Jag hade ju ingen aning om jag någonsin skulle bli gravid eller gravid igen eller vad som skulle hända, men jag ska skriva 9 verk liksom för mig själv och för alla kvinnor som har gått före genom den här otroligt utmanande barnlängtan och hela den biten. Liksom. Så det kommer 6 delar i en bok som jag håller på med just nu.
Det som har ju hänt är ju att du har blivit mamma och du har en liten 1-åring dessutom. Har han börjat gå? Nu tänker jag praktiskt här. Jajamän. Vilken tid du överhuvudtaget har för att nu skriva livet så som du gjorde. Men med lite egen erfarenhet av hur det är att ha en 1-åring runt benen, så tänker jag bara, kommer få vänta på den här boken ett tag, eller?
Nej, vi får se. Alltså, jag skrev ju hela processen då. Den här boken, Hennes ord, slutar ju ganska... Den slutar ju liksom inte med att åh, men så blev jag gravid igen och det blir nog toppen liksom. Utan man slutar i ovissheten, och den ovissheten varade ju ett tag till. Så att jag håller på och skapar, jag har skrivit egentligen ett råmaterial. Jag skrev ända fram till första dygnet på förlossningen. Så jag fick liksom försöka dra upp skrivbok för hand och sitta där medan jag hade börjat få verkar och så. För jag kände att det här kommer jag också glömma bort, hur jag tänkte när jag satt här och det ösregnade utanför och vi lyssnade på Köln-konserten och verkarna hade börjat strama åt liksom på Kalmar sjukhus. Så att jag kände så här, det här är en dokumentations ett dokumentationsexperiment och sen så nu sitter jag med det här jättematerialet och försöker göra något av det, kan man säga. Det kommer bli mycket mer redigerat, mycket mer fiktionaliserat också. Det kommer bli en slags ja, en resa liksom som man får vara med om.
Men hur har ditt skrivliv påverkats av att du nu är mamma?
Ja, det är ju väldigt mycket. Jag har ju skrivit otroligt mycket alla år sedan jag började när jag var typ 25. Men jag är otroligt lycklig för de små stunderna som jag får. Som sagt, när Noah heter mitt barn, när han sover en lång stund på förmiddagen, då är jag ju så lycklig när det inte är något annat. Och jag har sett till att liksom rodda undan andra grejer så att jag kan skriva 2 timmar. Då får jag ju rätt mycket gjort. Och det är väl det också småbarnföräldrar säger. Man får så mycket gjort när man liksom väl har tid. Så vet man att man inte kan sitta och scrolla Facebook liksom, som jag alltid gjorde förut, innan jag kom igång. Men det går ju långsammare och jag har ju varit väldigt mycket ledig och velat njuta väldigt mycket av den här underbara människan som har kommit till oss, som jag har längtat efter så länge.
Den som längtar efter barn har jag ibland tänkt att liksom allt löser sig och faller på plats i livet om detta lilla barn äntligen vill komma. Men för mig, jag tänkte inte på det så. Jag behövde inte kämpa så länge så att jag har då liksom unnat mig att säga att barn löser problemet med barnlöshet. Men jag vet inte om de löser liksom livets övriga alla problem och vad man har för funderingar. Förstår du hur jag menar? Hur har du tänkt kring det där?
Ja, men jag förstår. Det är jätteintressant. Alltså jag var ju 38 när jag väl födde barn. Så att jag var ju 37 när jag blev gravid och jag hade stått i kö där då sen jag var 33 eller 34. Så att det var ju, jag tror att det, jag vet det där är super amatörhypotes, men att det händer ju något hormonellt också med när man kommer över 35, typ att en sån här värden börjar gå ner. Jag tror att det påverkar psyket enormt mycket, så att man känner den här. Det blir någon slags kramp. Det har jag ju sett hos andra och jag har sett hos mig själv. Det finns ju ingenting annat som kan betyda någonting. Att då inte få barn känns som den värsta mardröm som man kan tänka sig. Och det är jättesvårt att glädjas åt något annat. Och man ser barn överallt och man känner sig utanför i alla familjesammanhang som man aldrig blir bjuden till. Alltså det är så mycket det också som jag ville gestalta lite, för det är, jag har ju många vänner som är i det och som är, man är väldigt ensam där, för det är så skamfyllt också. Men det, så på ett sätt, alltså jag kan verkligen känna att det är någonting som har löst sig och det känns nästan orättvist. Jag trodde nästan inte att det skulle vara så, eftersom jag hade så otrolig ångest över att inte få bli gravid, så tänkte jag, men det här kommer inte bara lösa sig helt plötsligt bara för att jag får ett barn. Och det gjorde inte det med graviditeten, för jag var skitorolig hela graviditeten. Men när jag väl födde barn och såg att han liksom mådde bra, han var frisk, han var jättestark och typ världens finaste människa som liksom bara fick hela mig att smälta, så kan jag ändå känna att det var väldigt mycket som löste sig. Jag tror att jag har mycket att göra med ålder, för att om man får barn så här någon gång innan man är 33 kanske som kvinna, då har man liksom inte hunnit hamna i stigmat eller rädslan för stigmat riktigt, eller att alla undrar, ska du snart få barn eller ska du inte få barn? Men när man liksom har tippat över den kanten, har man upplevt vilken jävla återvändsgränd i det sociala spelet det verkligen kan vara, och vad otroligt tufft det är att inte få barn som kvinna. Oavsett, tror jag, om man vill det eller inte. Man har jättesvårt med det sociala och jag känner helt annat. Man är inbjuden på ett annat sätt. Grannar, människor omkring, man får någonting att samlas kring. Hur mår sonen och hur går det med det? Alltså, vi känner oss ju 40 miljoner gånger mer normala. Jag och Hanna som lever som ett lesbiskt par på landsbygden liksom, känner inte så jättemånga andra lesbiska par här. Men det att få barn, det är någonting som man blir relaterbar för andra. Ja, det var verkligen en stor skillnad.
Det är så intressant hur din mormor hanterade det här, tycker jag. Eller hur, kanske får vi säga hur du tror att hon hanterade det. För det är ju skrivet genom dina ögon på detta. Att det inte går så lätt för dig. Och att du får missfall. Och berätta, vad är det för, hur reagerar hon på det?
Nej, men det första är väl när vi berättade att vi skulle börja med den här insemineringsprocessen. Så säger hon, men ni som har det så bra. liksom underförstått, ni som kan resa och göra vad ni vill, ni som är så fria och lyckliga, ska ni liksom skaffa barn, då kommer livet bli jobbigt. Så hon har inte alls den där romantiska känslan att man måste föda barn liksom för att få ett värde på livet.
Jag tycker det var spännande att läsa det här, hur du ändå hanterar det, att ni inte, om någonting som är så viktigt för dig, detta att du vill ha barn och skaffa barn, och din mormor håller sig ändå lite kall inför det där, att det inte blir en liksom dealbreaker för dig i relationen.
Nej, men det där, jag kan sakna det. Nej, det är faktiskt nästan tvärtom, för min mormor lever inte längre, hon gick bort förra vintern. Och det som är så otroligt saknad, det är liksom någon som, vet jag, är hennes barnbarn. Och barnbarn och mormödrar eller farmödrar, eller liksom, det är en sån okomplicerad, otroligt fin relation där man inte har. Alltså hon hade inga krav på att jag skulle uppfylla någon speciell dröm eller att jag skulle leva på något särskilt sätt. Hon tyckte så mycket om mig bara som person. För henne var det inte viktigt om jag skulle få barn, för att hon tyckte att jag bara var så himla fin och härlig och hade ett så bra liv som jag hade det. Och det är ju så värdefullt, det är så ovärderligt att ha någon sån människa som liksom inte vill förändra en. Precis som det där förtrollade igen, att som inte vill låta en vara som man är. Och att det gör ingenting, Tove, om du inte får någon barn. Du är ju ändå en fantastisk människa, du har ett underbart liv. Vilket är motsatsen då mot när man går på, ja, men någon fest där alla är föräldrar och undrar, jaha, ska ni inte skaffa barn snart? Eller liksom den här känslan av att man inte är någon om man inte blir förälder, som jag tror väldigt många känner. Och det var ju så otroligt läkande när jag fick missfall och vi kom hem till dem som jag skrivit om i boken. Och jag tyckte det var liksom hela jorden hade rämnat, och så berättade jag det för henne och så säger jag, så jag är väldigt, väldigt ledsen idag. Och så säger hon, jaha, du är det. Ja, du är ledsen för det här. Ja, okej. Så det var som att för henne var det så här, ja, det är sånt. Ja, det var väl inte så himla farligt liksom. Du lever ju och mår bra, det är väl det viktigaste. Det var värdefullt att ha en sån människa.
Mm. Man kan använda olikheten till
just
någonting.
Men det är nog värdefullt. Lättare. Men jag tror att det är lättare med någon som är så otroligt mycket äldre och kommer från en annan tid. Och det är därför det är så värdefullt att ha nära relationer till äldre släktingar. Liksom att det kan finnas olika sätt att se på saken. För vi speglar oss ju så mycket och tycker att vi ska vara likadana för att kunna tycka om varandra. Men så är det ju inte. Det är nästan tvärtom.
Ja, jag ser fram emot de kommande verkarna. Det vore ett stort då, tycker jag, apropå du säger att man sitter i en bubbla som småbarnsförälder. Om du ur denna bubbla lyckas trycka ut en ny roman.
Ja, vi får se när ni kommer. Det är snack om nästa höst, men jag får se helt enkelt. Man måste förhålla sig lite ödmjukt när livet är som det är. Det går inte att pressa på liksom.
Nej. Vi har den här så länge. Hennes ord som nu då är aktuell som pocket. Tusen tack, Tove Folkesson, för att jag fick prata med dig.
Ja, men stort tack, Lisa. Jättekul att prata. Pocketpodden.
Ja, Tove Folkesson är inte ensam om att ha känt barnlängtan. Det är också ett tema i den norska författaren Marie Aubergs roman Vuxna människor. Och Maria Såte, som är bokens förläggare här i Sverige på Wahlström och Wistrand. Är det en kort roman, måste jag börja med fråga, för jag ser ju att den inte är så tjock den här.
Precis, vad är den, tror jag, 130 sidor? Och man brukar ju säga ibland, eller i alla fall vi i bokvärlden säger, att en stor, liten bok. Och det kan man verkligen, verkligen säga om den här. Den innehåller så enormt mycket samtidigt som man läser den lekande lätt. Jag tror att det är det som gör Marie så unik också. Att hon skriver om svåra saker, och jag tror att hon verkligen, eller man känner att hon verkligen, verkligen vet någonting om människor. Men att man läser det så enormt lätt. Det känns som att det har gått hur lätt som helst att skriva den här boken, men det tror jag inte.
Nej, det ska man inte förledas att tro att det är lätt att skriva det som är lätt att läsa. Men huvudpersonen heter Ida, en kvinna som just har fyllt 40 och åker ut till familjens sommarstuga där hon träffar sin lilla syster och hennes fästman och även mamma. De ska fira en 65-årsdag. Man vet ju att när en författare lägger upp ett sånt, en sån scen, då brukar det braka loss.
Ja, precis. Vad som händer precis i början av den här boken är ju att Ida åker till Göteborg för att frysa in sina ägg. När livet blir precis så där bra som det ska bli om några år. Och hon har träffat den rätta. Så hon är ju jättepirrig för det här och åker till den här födelsedagsfirandet i deras gamla lantställe och ska berätta det här på kvällen. Och det första som händer när hon kommer fram är att lilla syrran berättar att hon ska ha barn. Och där någonstans så briserar väl det mesta i den här familjen.
Det är ganska spänt mellan systrarna kan man säga. Det är mycket gammalt som flyter upp till ytan också.
Precis. Alltså det finns ju väldigt många, tycker jag, spännande relationer här. Alltså det händer ju väldigt mycket mellan de här två systrarna. De umgås mycket, men det finns också mycket avundsjuka och... Marie är väldigt bra på att skriva om de här människornas kanske mindre charmiga sidor, fast göra det väldigt förlåtande. Men jag tycker också som mamma till två döttrar att det är väldigt intressant att läsa om dynamiken med mamman också. Hur hon har behandlat de här två döttrarna väldigt olika, som också har spett på det här så att säga.
Men idag är alla vuxna människor och ska försöka hantera detta ändå.
Ja, men precis.
Men du, Marie Aubert.
Hon debuterade 2016 i Norge med en novellsamling som har sålt nästan 20 000 exemplar. Vilket ju är enormt för en debutant och ännu mer för en novellsamling. Så den var ju liksom på allas läppar och heter Får jag följa med dig hem? Sen kom den här då 3 år senare. Så det är ju hennes liksom väldigt svåra andra bok och hennes romandebut.
Så det är ett nytt norskt författarskap vi kan hoppas på. Det har ju kommit en del från Norge de senaste åren.
Det gör ju delaktig i.
Det kommer till dig, har vi noterat, Maria.
Ja, precis.
Hur kommer det sig att du har sån... Du tittar så mycket västerut.
Nej, men jag menar, det är ju en liten värld, tänkte jag säga. Men och också har man... tagit in en så tipsas det om en annan och så vidare. Men jag tycker också att de faktiskt gör någonting som många inte gör här. Ja, men det är någonting med hur de kan skriva om så allvarliga saker och göra det så otroligt lätt. Jag tänker att både Nina Lycke och Marie Aubert har en jättestor publik men också går hem hos kritikerna. Det är inte så vanligt.
Och Vuxna människor heter den roman vi har pratat om nu, Marie Aubert's första roman alltså. Det finns en novellsamling också om man gillar det här författarskapet. Tusen tack Maria Såte, förläggare på Wahlström och Wistrand.
Tack!
Slut för idag, tack för idag. Nästa vecka kommer Marie Lundström hit till Pocketpodden. Ja, just den Marie som du vanligtvis hör i Lundströms bokradio i P1. Men nu är det min tur att ställa frågorna. För Marie är nämligen också debutant och författare till romanen Sanningens kalas. Den handlar om farlig lyckan och stortvivlet. Och Isabelle som inte borde behöva en älskare, men ja, nu blev det så ändå. Tills dess... Följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älskar Pocket. Och jag heter Lisa Pallet. Hej då!
Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från Bonnier förlagen.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja.
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.